Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Peter Nilsson. Han är författare, föreläsare och utbildare. Och han brinner för att vara med och förändra världen till det bättre. Peter är certifierad kommunikolog. Och om du precis som jag inte vet vad det är så kommer du få veta det snart. Peter föreläser och utbildar inom ämnen som kommunikation, samarbete, hälsa, välmående, teamutveckling och ledarskap. Och vi pratar i det här avsnittet om medvetenhet och vikten av att vara just medveten i förändringsarbeten. Vi pratar om skuggarbete, det undermedvetna, vikten av jag- och du-sortering och att kunna uttrycka sina behov och sätta tydliga gränser. Innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag bara passa på att tacka dig som lyssnar, tacka dig som delar podden på sociala medier och till alla er som redan har ratat podden och lämnat en review. Det är verkligen helt ovärderligt och det hjälper podden att växa och spridas och nå ut till nya lyssnare. Så tack för det! Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan.
Okej, hej Peter!
Hej!
Vad kul att ha dig här!
Tack!
Hur mår du idag?
Idag mår jag riktigt bra. Jag har haft en sån här digital föreläsning på förmiddagen. Och jag kan ju tycka det är kul, men samtidigt så märker jag att jag vill ju träffa folk i verkligheten.
Ja.
Och som jag sa till dig nyss, jag gillar att röra på mig. Och bara sitta still här nu är en utmaning.
Ja.
Men jag mår jättebra. Jag tycker det är kul att vara här. Jag brinner ju för samma sak som du och ni gör, skulle jag vilja säga.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag tänker att jag ska ge lite bakgrund, för jag tycker det är så fint hur det här mötet har blivit till.
Yes.
För jag har ju många gånger uttryckt på liksom, till vänner och när jag pratar om podden och på Instagram att så här, det här ämnet som vi pratar om i Healthfulness-podden med liksom hälsa och det är mental hälsa, spirituell hälsa och relationer och spiritualitet och allt det som vi pratar om känns som att det är sån överrepresentation av kvinnor.
Mm.
Så jag har ju efterfrågat mer män.
Yes, och här sitter jag.
Och här sitter du.
Men jag har en väldigt stark kvinnlig sida också, ska du veta.
Men så du var ju liksom ett konkret förslag på när jag faktiskt efterfrågade fler upplysta män.
Ja. Vet inte om jag går under epitetet upplyst, men man går ju under. Yes.
Precis. Men jag tänker att jag börjar med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig?
Oj. Alltså, hälsa betyder otroligt mycket för mig. Och när det kommer till hälsa så tycker jag någonstans att vi behöver tänka mer systemiskt kring hälsa. Och vad jag menar med systemiskt är att förstå att vi är ett helt system.
Just det.
Och när jag tänker hälsa så är det så lätt hänt att man riktar in sig på en del bara av hälsa.
Mm.
Det vill säga någon äter jättebra. Men tar inte hand om sig när det kommer till träning. Mm. Eller jobbar inte med hur jag tänker om mig själv och hälsa. Så att jag efterlyser ju någonstans ett mer holistiskt synsätt egentligen.
Just det.
Du pratar också om en spirituell synvinkel och lyfta in det också. Så för mig är hälsa någonting jag önskar att vi kunde lyfta ännu mer. Och tänka mer systemiskt hur saker och ting hänger ihop.
Just det.
Och framförallt också vara lite mer uppmärksamma och vakna på vad som fungerar. Och vad jag menar med det är att jag tycker vi har mycket kunskap. Men vi behöver inte mer egentligen av kunskap. Vi behöver mer av kompetens eller visdom då. Och det är därför jag någonstans också har dragit mig mycket till och titta på vad är det alltså Amazonas indianer gör, eller det är därför jag åkt dit, eller jag gillar att vrida och vända och ge nya perspektiv. Så ett långt svar, men för mig är hälsa allt egentligen.
Ja, helheten.
Ja, helheten.
Men, och jag älskar att du säger det, för att när jag själv jobbar som holistisk hälsocoach, så när jag träffar klienter, så det är ju så tydligt för mig att ingen kommer ju till mig för att de inte vet vad som är bra eller dåligt. Eller, alltså, så här, vi vet att vi behöver äta mindre socker, vi behöver röra mer på oss. Det är liksom, men det handlar ju om hur kan vi faktiskt sätta våra kunskaper i praktiken. Alltså hur kan vi leva det vi redan vet?
Yes.
Och det är väl det som är lite nyckeln kanske i den här podden. Att vi eller att jag försöker i alla fall samla in så mycket kunskap som möjligt, så att det ska också gå att försätta i praktiken. Så att det inte bara ska bli olika koncept eller ännu mer. För jag tycker också att det finns lite så här informations-overload.
Exakt. Ja, men jag håller med.
Idag.
Och det, alltså, nu kommer jag citera lite andra kulturer och så, men för mig, aboriginerna i Australien, de har ju ett fantastiskt beskrivning av vårt samhälle idag.
Mm.
När vi pratar om liksom, informationssamhället och så, så har de en annan benämning. De säger the great forgetting.
Ja.
För det är så jävla mycket att vi bokstavligen trycker ner hjärnbarken. Ja. Alltså, vi har för mycket.
Ja.
Och då kan vi inte riktigt sortera i saker och ting, tycker jag.
Nej.
Och när jag jobbar med hälsa så jobbar jag mycket utifrån kommunikation och förändring.
Just det.
Och då blir det också väldigt mycket inriktat på vad omger jag mig med för människor? Hur är kommunikationsklimatet på arbetsplatsen?
Mm.
Hur kommunicerar jag med mig själv? Mm. Vad jag för mönster? Är det mönster som trycker ner mig själv och så vidare?
Mm.
Och så att hälsa och liksom kommunikation blir ju en viktig, tycker jag, symbios och någonting vi behöver beakta ännu mer då.
Precis, och du jobbar ju med, nu ska jag säga så att jag säger det här rätt, kommunikologi. Var det rätt?
Ja, men jag håller med. Det är så krångligt så jag brukar inte ens säga
förrän
i slutet. Nej, men jag är ju kommunikolog, alltså certifierad kommunikolog, och många undrar vad det är. Och det är, man kan väl säga kortfattat att jag är egentligen specialtränad och känner igen vad som fungerar i kommunikation och förändringsprocesser.
Mm.
Och de som ligger bakom just den här undervisningsgrenen, för att vara tydlig med det, är att det här är ingen ny forskning. Det är ingen ny teori, utan det handlar om att det finns så mycket forskning redan. Mm. Och redan på 70-talet gjorde det väldigt mycket så här jämförande studier och tittade på vad är det människor gör när det fungerar i vår kommunikation med oss själva och andra.
Mm.
Och tittade på kända personer som Virginia Satir, en känd terapeut, och Milton Erickson som höll på med hypnos och
just
så.
Det.
Och plockade ut samma gemensamma nycklar.
Mm.
Och de som ligger bakom den här undervisningsgrenen, de ville tillgängliggöra och liksom synliggöra just de här gemensamma nyckelfaktorerna.
Mm.
Och det är det jag jobbar med.
Mm.
Så för mig handlar det mycket om att kunna kliva in i situationer. Eller titta på människor och observera. Om jag gillar någonting, att förstå vad är det som gör att jag gillar dem. Att kunna sätta fingret på det. Eller om det är tvärtom, det vill säga, oj, nu kände jag någonting här.
Mm.
Oj, nu hade jag en poddgäst här som gör att jag tickar igång lite. Oj, vad var det som hände här? Istället för att bara då bli irriterad, kunna sortera i varför.
Mm. Just det. Det är en bra egenskap.
Så det är mycket det jag gör. Alltså att jag levererar då vad jag kallar såna här nyckelfaktorer och en medvetenhet och perspektiv.
Mm.
Inte genom att säga att så här är det, utan säga att så här kan det vara.
Ja. Men jobbar man för jag tänker, jobbar man mer i coachande syfte med att lära människor de här liksom kunskaperna, nycklarna, eller är det mer en filosofi som man lär ut, eller?
Nej, men jag skulle säga det handlar mer om att det är ett förhållningssätt.
Mm.
Och där det snarare handlar om att lyfta, vad är det? Alltså att egentligen handlar om medvetandegöra en metakompetens. Alltså en kompetens om kompetensen.
Mm-hmm.
Och då menar jag att vara ute och träna andra människor i att bli mer medvetna om sig själva och sina mönster.
Ja.
Det gör att då kan jag också ändra mina egna beteenden.
Just det.
Och här menar jag att det är skillnad på innehåll och form i vår kommunikation.
Mm.
Och vad menar jag då? Jo, jag har haft många människor och många lärare runt omkring mig som har varit duktiga i ett innehåll.
Mm.
Låt oss säga en lärare som kan matte jättebra.
Mm.
Men suger på hur de har lärt ut, det vill säga pedagogik.
Just det.
Och då menar jag att ett bra innehåll kan försvinna i en dålig form.
Alltså, verkligen.
Yes. Och då menar jag, om vi kan träna på formen och innehåll, vad duktiga är bägge, då blir vi oslagbara.
Ja, jag kan verkligen hålla med dig där. Och jag, alltså, faktiskt bara sedan jag startade podden så har jag fått så många, vad ska man säga, praktiska exempel på det här.
Mm.
För att många människor som jag har träffat, alltså innan jag startade podden, som har otroligt mycket kunskap och visdom kring hälsa och hur saker och ting hänger ihop och som kan liksom verkligen hjälpa, alltså hela människor.
Just det.
Men kan inte kommunicera det på ett effektivt sätt. Som blir begripligt för andra, skulle jag säga, framförallt. För att det är klart att har man hur lång tid som helst på sig, har man liksom en hel dag eller en hel kväll och sitta och bolla och fram och tillbaka, då kanske budskapen blir tydligare. Men har man en timme i en podd, då krävs det lite mer kommunikationsskills.
Yes.
Liksom.
Yes. Nej, men jag håller verkligen med. Och det, jag tror att vi behöver ibland ta ett kliv tillbaka. Och vad jag menar med det är också att kunna bli observatör av mig själv och mina egna mönster. För jag tror att många är så inne i sitt eget innehåll, vilket gör att de inte ens stannar upp och reflekterar över hur saker och ting landar.
Just det.
För de är så eager, de är så måna om att jag måste få säga det här.
Mm.
Men det handlar inte om att bara få säga det, det handlar om hur, att det ska gå in.
Det är väl det som är kommunikation, tänker jag. Annars är vi lite inne på, i och för sig, det är väl också kanske en form av kommunikation, men monolog, alltså att man bara pratar för pratandets skull.
Yes, yes. Och jag menar ju till och med att kommunikation är any human activity. Allt det vi gör och inte gör är kommunikation.
Just.
Så även tystnad är kommunikation.
Mm.
Även om många chefer jag jobbar med verkar ibland inte förstå det. Jag sa ju inget. Nej, men det lämnar ett stort tolkningsutrymme.
Ja, just det. Men, och det du var inne på precis innan det här tycker jag är väldigt spännande. För det känns ju som att ett ord som figurerar ganska mycket just nu i min, vad man nu vill kalla det, om det är min lilla ekokammare eller så. Mm. Men just det här med skuggarbete.
Mm.
Att bli medveten.
Yes.
Och jag tänker, om vi ska gå in lite på det här med skuggarbete.
Mm.
Hur skulle du förklara det?
Alltså det där är ju så spännande och risk nu att jag ger mig in i... nej, men för mig handlar väldigt mycket... Jag har varit i Amazonas ett par år i rad och då levt med shamaner där, indianshamaner och plantmediciner.
Ja.
Och plantmediciner är ju ett samlingsbegrepp för många olika plantor. Jag vet inte hur mycket du känner till om det, men ayahuasca är en.
Det är ungefär så mycket jag känner till.
Ja, och inte för att gå in för mycket i det, men vad det handlar mycket om är ju någonstans att gå in och jobba med sina egna skuggsidor.
Mm.
Och vad jag tror är viktigt när det kommer till skuggarbete då, eller att arbeta med just den sidan, är ju först nummer ett, att erkänna att jag har den.
Mm. Det vill säga erkänna att jag har delar av mig själv som jag inte är medveten om.
Exakt.
Eller?
Och kanske till och med att jag har delar om mig själv som jag inte ens gillar.
Som jag inte vill kännas
som
vid.
Som jag inte ens vill kännas vid.
Mm.
Och det är där jag tycker det är väldigt spännande. För att citera en herre som jag verkligen vill rekommendera lyssnarna att lära sig mer om hans arbete, med en kille som heter Bruce Lipton.
Ja.
Känner du till honom?
Jag känner till honom. Jag har signat upp på Gaia TV ganska nyligen. Mm. Och han figurerar väldigt mycket där.
Det finns en anledning, tänkte jag säga. Nej, men han forskar ju om genetik.
Ja,
och han vrider och vänder. Jag skulle vilja se honom också som en man som går mellan... Han försöker kombinera just när det kommer spirituella saker med vetenskap.
Just det.
Men han visar också på vad det gör, alltså vad rädsla gör. Alltså det släpper bokstavligen ut kemikalier i blodet, vilket gör att det hämmar vår tillväxt.
Just det.
Vi kan inte växa som individer. Men han säger också någonting annat som jag tycker på tal om det här, att bli medveten. Han säger att 95% av våra tankar varje dag kommer från subprogramming, alltså subconscious programming, alltså det vi har undermedvetet.
Just det. Yeah.
Och av de här 95% då, alla de tankarna, de skapas när vi föds och framförallt fram tills vi fyller 7 år.
Mm.
Alltså det vi ser och hör i vår omgivning av våra föräldrar, de runt omkring oss.
Ja.
Och av de här 95% så är över 70-75% självsaboterande tankar om oss själva.
Wow.
Och det är ganska mycket om man tänker då på att jag tror att jag kanske styr mitt liv.
Mm.
Ja, kanske jag inte riktigt gör. För om jag bara är 5% medveten och väljer mina... Men 95% är omedvetna.
Yeah.
Då är det ju väldigt svårt att jobba med skuggsidor eller med det omedvetna. Men han säger sättet att bli... Liksom, det är att göra det omedvetna mer medvetet.
Mm.
Att verkligen våga kunna ta ett kliv åt sidan och förstå... Jag behöver faktiskt reflektera över mina egna beteenden och börja bottna i var kommer de ifrån.
Mm.
Så det älskar jag att göra. Och när det kommer till just kommunikation, jag brukar prata om att vi alla är isberg, alltså som en metafor.
Yeah.
Och när jag tänker isberg så tänker jag så här att vi ser ju våra beteenden ovanför vattenytan. Vad är det vi kan se och höra av andra människor?
Mm.
Men under den vattenytan så finns våra intentioner, det vill säga vad är det vi vill uppnå? Vad är våra drivkrafter?
Mm.
Och längst ner finns våra, vad jag kallar, presuppositioner.
Mm. Berätta mer om det.
Och en presupposition är det som måste vara sant, medvetet eller särskilt, alltså omedvetet. För att det som sägs eller görs ska skapa mening. Och det är krångligt, för att tydliggöra igen då. En presupposition är ett samlingsbegrepp för våra värderingar, våra valda sanningar. Våra generaliseringar, tro och myter och så vidare.
Just det.
Alltså det vi har med oss i bagaget.
Låter som alla våra tankefällor.
Yes.
Ja.
Och det är det som är så spännande. För att vi har ju alla presuppositioner. Men frågan är hur medvetna är om det.
Mm.
Om du vaknar imorgon och så tänker du så här. Åh, fy fan, ytterligare en ny dag.
Mm.
Jävla livet är hårt och orättvist.
Ja.
Då har ju du uttalat presuppositioner om dig själv. Som förmodligen gör att du kommer agera på ett visst sätt.
Mm.
Jag har tränat mycket på och jag tycker det här är superspännande för det handlar mycket om att jobba med det omedvetna.
Mm.
Men att göra mina omedvetna presuppositioner mer medvetna.
Mm.
Så att om jag nu istället tänker att livet istället för att vara hårt, orättvist och tufft så tänker jag att livet är ett stort utvecklande träningsläger.
Mm.
Det gör ju att jag kan gå på miner men det är träning.
Mm.
Och då kan man ta den här nyckelfaktorn, alltså när det handlar om beteende, intentioner och värderingar.
Mm.
Och så kan du titta på andra som jobbar. Vad är det de gör som gör att det funkar?
Just det.
En kille som Anthony Robbins som jobbar väldigt mycket, då kan du titta, aha, han har de här intentionerna. Han jobbar jättemycket med tillstånd. Han jobbar också väldigt mycket med presuppositioner för
väldigt
att få
mycket.
Människor att byta dem.
Ja.
Och då menar jag för att jobba med just skuggsidor och den delen är ju någonstans att först bringa medvetenhet i det.
Jag håller verkligen med och jag tänker att jag har ju själv varit på en så här, Tony Robbins, hans kanske mest intensiva, den här Date with Destiny.
Just det.
Och det är ju, alltså så här, så, som du säger, han jobbar ju väldigt mycket med det här. Men han jobbar ju också med, han jobbar ju med states.
Yes.
Att försätta. Och det i sig kan ju vara en, vad ska man säga, det kan ju ta oss, det kan motbevisa våra
presuppositioner.
Jag har aldrig hört
presupp,
det här ordet.
Det är enklare på engelska, presuppositions. Men det är förantagande, alltså det jag bär med mig och bara
just
tänka
det.
Så är spännande.
Ja, men exakt. Och han, jag tror så här att, bara för att ta ett väldigt enkelt exempel, jag tror att jag har alltid känt att så här, ja men... Jag är ganska introvert, även om jag har en liksom social sida och kan verkligen liksom prata med nya människor och sådär. Men jag är liksom, jag är inte så här, wow, älskar att stå i centrum, inte en sån person. Och på hans, det här Date with Destiny då, så är det liksom, du ska i princip gå fram, skaka hand med folk från, som du aldrig har träffat. Du ska stå och dansa, du ska vara väldigt extrovert på ett sätt.
Yeah.
Och bara det i sig, att få människor att kliva utanför sin komfortzon på det sättet kan ju krossa de här, vad vi nu ska kalla dem för, vad sa du, antagandena?
Mm. Förantagandena och det vi bär med oss, yes.
Ja, så att han gör ju det alltså, på ett sätt väldigt konkret genom att få dig att göra det.
Exakt.
och det tänker jag är väldigt kraftfullt för att när du säger också så här, men vi behöver medvetandegöra. Då tänker jag så här, jag håller ju med dig, men frågan är, hur blir man medveten om man är omedveten? Och man liksom inte heller vet hur, vart man ska börja.
Alltså, jättebra fråga. Och för mig handlar det mycket om att jag möter många människor, jag kan själv vara där också, men att jag är så associerad i mig själv. Det vill säga, jag är så mycket i mig själv hela tiden, att jag får svårt att liksom kunna ta en observatörsroll av mig själv. Så jag menar, för att vi ens ska kunna bli medvetna, då behöver vi först luta oss tillbaka.
Ja.
Ta observatörsrollen på allvar.
Ja.
Och ibland får jag frågan, när det kommer till mina barn, vad är det viktigaste du kan lära dem? Och då säger jag, ja, det är att bli observatör av sitt eget liv, känner jag. Och varför då? Jo, för jag tror det är så viktigt. Och vi ska inte springa genom livet. Jag är gammal sprinter, jag har sprungit fort som fasen.
Ja.
Men jag har sprungit åt fel håll. Många gånger. Och då blir det jobbigt. Och vad jag menar är att ibland kanske vi behöver vara mer som en orienterare.
Mm.
Att vi springer på, men sen stannar jag och tittar på kartan. Andas lite, vart är det jag ska?
Mm.
Och jag önskar ju någonstans att vi som människor kunde bli duktigare på att luta oss mer tillbaka emellanåt. Och verkligen, ja, men vad är viktigt för mig? Vad har jag för mönster egentligen? För vissa kan ju i situationer, och även jag här och nu, så jag får ju lägga band på mig, men de vill så mycket att de pratar på, vilket gör helt plötsligt, ja, men vänta, nu behöver jag luta mig tillbaka, så nu har jag pratat mycket, Peter, vänta. Så att inte, är du med, så att också ta lite vad jag kallar metaperspektiv, alltså meta på sidan om, ovanifrån, på sig själv. Så att det menar jag är svaret på din fråga. Hur blir jag mer, jo, först måste jag träna på att kunna luta mig mer tillbaka.
Just det. Och hur, jag tänker så här, trauman och liksom, för någonstans som du var inne på, mycket av våra undermedvetna programmeringar sätts ju i oss från att vi är väldigt små.
Yes.
Och jag tänker att de här, om man har haft en till exempel väldigt traumatisk uppväxt, så kanske man har svårare att ta den här observationsrollen, för att man har ett så aktiverat nervsystem. Man liksom, det räcker med att någon säger någonting, det behöver inte ens vara menat personligen, men man tar åt sig och man liksom, man fastnar i sig själv. Liksom hur tar man sig, för jag kan ju direkt när vi pratar, har det här samtalet, så kan jag komma på, ja, men 5, 6, 7 personer bara i min familj och min omgivning som jag tänker så här, ja, inte många gånger jag har sett dem ta på sig själva. Att liksom, att det, jag tänker också att vi har olika förutsättningar.
Yes.
Att olika människor har olika förutsättningar för det här.
Nej, men jag håller med om det. Och jag älskar ju att vrida på perspektiv. Och jag gillar ju Eckhart Tolle när han säger så här också, att för en del brukar jag säga, nej, men du vet, Peter, jag har inte haft så mycket trauman i mitt liv. Jag har inte varit med, så det är, nej, jag behöver inte jobba med det här. Eller, jag vänder på det, så min presupposition är snarare att alla har vi varit med om jobbiga saker. Att födas är ta med fan en jobbig grej, ursäkta svordomen. Men att födas är, så att vi har alla varit med om grejer. Och då kan vi ta bort den valda sanningen om att det bara är ett fåtal. Det jag märker, och det kan jag säga utan att gå in för djupt i det, men det jag gör nu väldigt mycket aktivt är när jag går in i olika ceremonier, i de här plantceremonierna, så inser jag också, och en av de första gångerna jag var i Amazonas, så sa en indiankvinna då till mig i en av de här ceremonierna, too much head. Att vi tänker känslor, vi känner inte känslor. Och vi har ett samhälle, tycker jag, som går så fort och liksom har så mycket distraktion. Vilket gör att vi har liksom inte förmågan att känna riktigt.
Nej.
Och det är där jag tror att det jag jobbar mycket med nu, och på tal om som jag får erkänna mina egna skuggsidor, det är att när det dyker upp, jag har stuck liksom emotions, jag har känslor som sitter i kroppen. Och då går det inte att tänka bort dem.
Nej.
Då måste jag göra någonting aktivt, hitta andra sätt att jobba på. Och jag älskar ju metaforen som jag ofta får till mig, men just när det kommer till, ta en antilop på savannen, och så är det ett lejon som jagar den, och den kommer undan. Vad man alltid kan se med djur, när de har varit med om någonting traumatiskt, är att de skakar rejält på kroppen.
Shaking.
De skakar, shaking. Direkt efter de har gjort det, vad gör de då? Jo, de börjar beta som om ingenting har hänt.
Just det.
Det är en metafor på vad jag tror att vi som människor behöver göra mer av. Det vill säga, jag tror vi är så duktiga på att, och i alla fall jag, att behålla saker som har varit jobbiga i mig, för jag vill ju inte framstå så svag eller vad det nu är att vara och så vidare. Där jag inser snarare att vara sårbar är det nya starka. Så att det jag tror vi behöver göra är, på tal om din fråga och utgångspunkt, är att vi behöver jobba mer rent fysiskt för att kunna släppa saker, för att kunna ta oss vidare. Och utifrån den valda sanningen jag har, är att vi alla har saker som har varit jobbiga i vårt liv. Sen är det vissa som har haft betydligt mer traumatiska saker. Och då tror jag de behöver hjälp att bli ännu mer vad jag kallar dissocierade, det vill säga ta meta på sig själva utan att gå in i händelserna som har hänt. För det är det som ofta är ett problem. Om du har varit med om något jättetraumatiskt, om du ska uppleva det igen, då går du in med känslan. Då kan det ju bli ännu jobbigare att uppleva det igen. Men om du istället kan tänka att du ser det på film, vad var det Peter gjorde där och då? Att du till och med tänker att du kan sitta i en biosalong och se på händelsen. Och titta på Peter. Till och med jag pratar om mig själv i tredje person. Och blir det jobbigt, nej, men då placerar jag människor mellan mig och filmduken. Så det här är ett tips till lyssnare också. Att har ni varit med om någonting jobbigt, prova sådana här grejer. Alltså knep när det kommer till hur kan jag känna mig, alltså att jag är här och nu och inte i händelsen.
Just det.
Att se händelsen som på en film. Tänk att du ser Peter eller personen där och då. Men jag sitter här och nu.
Just det.
Så det handlar mycket om att hur jag jobbar med
skapa
saker.
Skapa lite distans till.
Ja. Skapar det mening eller?
Ja, men absolut. Och jag kan ju också, jag tror att de flesta som har hört podden i alla fall ett tag vet att jag har ju studerat NLP. Det var ganska länge sedan nu som jag gick den här practitioner-utbildningen. Men väldigt mycket av det du pratar om är ju sånt som vi pratade om under utbildningen. Och det, även om jag inte jobbar med NLP, alltså jag ser inte mig själv som någon sån NLP-person, men det sitter ju. Alltså väldigt mycket liksom, när jag coachar till exempel. Alltså det för mig är det helt onödigt att sitta och jobba med det medvetna. För jag vet ju att alla förändringar sker när vi börjar jobba i det undermedvetna.
Exakt.
Så att jag tycker inget av det du säger låter i mina öron konstigt.
Nej.
Men jag tycker också det är intressant. Tror du att alla människor, alltså, det är flera frågor i det här.
Ja, jag kör på det.
Nej, men först tänkte jag liksom så här. Tror du att alla människor har potentialen att jobba med personlig utveckling? Alltså har vi alla access till det här? Eller alltså, för jag kan också ibland bara känna så här, återigen då kopplat till kanske vissa familjemedlemmar och sådär, att jag kan känna så här, de kanske gör det i ett annat liv. De kanske liksom inte ska göra det här och nu. Förstår du vad jag menar?
Yes. Och som svar på den frågan, jag tror vi har alla i access, men säkert olika mycket. Absolut. Och jag märker med många i min avgivning att de kan ju ha kommunikationsmönster som snarare, de har de mönsterna för att de ska slippa dela med sig själva. Alltså att gå in i det. Och det finns en nyckelfaktor som jag jobbar väldigt mycket med när det kommer också till hälsa, men som handlar då om att vara jag och du sorterad. Och jag och du sortering handlar om att jag är jag, du är du. Men vad många gör är att de, och det jag kan själv göra, men att vi gör övertramp på andra människor genom att tala om för dem vad de tycker, tänker och känner. Nathalie, du har ju varit så trött den sista tiden, så vad du behöver är och tar. Alltså jag kan ju ha goda intentioner, men det kommer fel ut. Eller om du har någon poddgäst som talar om så här, att så här är det, vad du behöver är. Nej, men jag vet sanningen. Jag skulle vara mer ödmjuk och säga så här, att min erfarenhet är att, så jag tror att du kan behöva det. Är du med på skillnaden på sätt att ta sig an det? Och det jag tror är att många kan ha väldigt stora jag. Och för mig, om en människa har ett jättestort jag, så tänker jag, oj, det döljer sig en liten, liten person där bakom som behöver ha det stora jaget som ett skydd. Och det kan ju ha varit en strategi som funkade tidigare när de var yngre. Att det var viktigt, eller nu senare så är det en strategi som funkar för att de ska överleva. Och slippa liksom hamna i någonting. Så att jag sorterar jättemycket i de här sakerna när jag möter människor. Och förstår att var kommer de ifrån. För jag kan ju inte döma andra människor utan att veta var de kommer ifrån. Och jag tror att vi lever i ett samhälle där vi är snabba att döma andra. Det är rätt och fel. Jag tror ju inte lika mycket på rätt och fel. Jag tror mer på vad funkar inte. Och att det är olika i olika kontext. Så att jag passar mig för att säga så här, att det här är lösningen för alla. Det är, nej, plantmedicin är inte lösningen för alla.
Nej.
Jag älskar ju det för jag får utmana mig själv på ett brutalt sätt. Mina egna svagheter och utvecklingsområden, ja.
Och jag tänker också kopplat till det här med jag och du-sortering, som jag tror faktiskt aldrig att vi har pratat om i podden tidigare. Även om det är typ en av mina personliga... I och med att jag kan ofta identifiera mig med medberoende.
Yes.
Alltså att gå in i, nu måste jag göra så här för den här personen behöver det här. Och liksom gå in i andras behov.
Yeah.
Så för mig har det varit jättehjälpsamt att bli medveten om vad är mitt, vad är någon annans. Mm. Och skapa lite distans däremellan så att jag inte går in och tar ansvar för andra människors känslor och tankar och sådär. Hur kan man börja jobba med det här?
Mm.
Alltså, vad är liksom...
Jättebra fråga. Och om vi är kvar vid jag och du så tänker jag det att en av de viktigaste faktorerna när det kommer till jag och du, det är också att börja bli tydlig med vad är det jag själv behöver, känner och så vidare.
Mm. Börja äga sina egna behov.
Exakt, exakt. Och ta plats i det. För att jag och du handlar ju också om en balans. Är jag på en middag och så märker jag att någon har ett väldigt stort ja, då kommer ju den prata mest. Och, eller är jag den som har ett litet jag, vilket gör att jag nästan tonar ner mig själv. Och kanske till och med varje gång jag pratar så säger jag lite. Är du med? Jag stoppar in. Nu ska vi titta lite på det här. Nu gör vi lite det här. Och då förminskar jag mig själv i och med vad jag säger. Och det här jag menar med att bli observatör av mig själv, kan jag också, ta jag plats? Och i vilket sammanhang? Eller gör jag inte det? Så när jag coachar och jobbar, och framförallt faktiskt med många kvinnliga chefer, så märker jag att det kan ibland ligga presuppositioner bakom att jag inte är tillräckligt bra eller någonting. Vilket gör att de suddar ut sig själva. Och ett ord som urholkar jag och du är ordet man. Man tycker ju så här, att man borde faktiskt skärpa sig, för då skulle man må mycket bättre. Vem är man? Eller när vi säger vi på arbetsplatsen, fast det inte är vi, det är jag som tycker. Så att det roliga när jag jobbar med jag och du och organisationer och grupper är att det blir ett helt annat klimat. Du vet, folk, de som har varit övertrampare, de tystnar ofta själva. Och på tal om att vi behöver lära oss mer att observera oss själva. Och de som har tagit lite plats kliver in och tar mer plats.
Men alltså det här är jättespännande, för jag hör ju nu när du pratar att du menar ju något annat än vad jag menar med jag och du sortering.
Det är en del. Och vad jag vill göra är att jag vill bredda det. För just jag och du handlar om mer. För jag säger inte att det är annorlunda än det du säger. För jag håller med om det. För det handlar också om jag och du. Och det är mycket större.
Jag fattar.
När det kommer till jag och du.
Men
det handlar också om att äga mina egna känslor. Och det är det här som är så spännande, för jag tror vi föräldrar, och det är därför jag tänker nu som blivande då, hur viktigt det är med jag och du. För barn, menar jag, är otroligt jag och du sorterade i början. Sen kan vi vuxna vara duktiga på att tvåla till dem, menar jag. Det är min erfarenhet. Lilla Kalle, jag är så arg. Du är inte alls arg, säger pappa. Du är bara trött, du behöver gå och lägga dig. Lilla Kalle går och lägger sig. Och så lär sig inte handskas med det.
Nej.
Min dotter som är 21 nu, när hon var 3 år och skulle bli lämnad av farmor på dagis. Då står jag på övervåningen, så hör jag följande konversation. Maja, skynda dig nu. Vi har bråttom. Nu måste du klä på dig. Då hör jag Maja, 3 år, säga så här. Farmor, vi har inte bråttom. Du verkar ha bråttom, farmor. Jag har inte bråttom. Jag måste inte klä på mig, men det är bra om jag gör det. Och jag tycker det är en klockren kommentar. För det är jag och du. Alltså det är att vara jag och du sorterad.
Just det.
Och är det någonting jag tror vi behöver i det här samhället, det blir mer jag och du sorterade. Att inte lägga över. Och där kan jag tycka att vissa tv-program, docusåper, de är uppbyggda på att folk ska trampa på varandra. Och vad är det för beteenden vi premierar då? Sådana som får utrymme är de som är besserwissers och trampar på andra. Så att jag tror att vi behöver se i ett kontext av hur är mina egna mönster kring jag och du.
Gud vad intressant. Så det låter ju, men jag tänker också att dels det här med att börja använda jag istället för man. Eller jag istället för vi. Är ju en väldigt konkret övning som man kan göra. Och som skiftar det här ganska fort. För att om man är på väg att säga någonting som är, ja men man tycker ju bla bla bla. Och sen så byter man ut det till jag och känner att det inte är riktigt lika tillgängligt att säga det.
Exakt.
Då kanske det inte heller är något man ska säga.
Yes.
Så att man blir direkt lite mer så här aligned med, mm, vad tycker jag faktiskt?
Ja, men, och det är viktigt, för jag tror att man gör ju också att väldigt mycket faller mellan stolarna. Mm. Och att jag inte riktigt tar ansvar. Jag tycker vi behöver mer. Alltså för mig handlar jag och du också om att ta ansvar för ditt liv. Låt, ja, inte, alltså stå på dig, för annars lär andra stå på dig. Alltså, ja, det brukar jag, för det är så lätt. För att om jag har otydliga gränser, och jag, mm, pratar också om rent fysiologiska gränser.
Just det.
Om jag har fått mycket verbala övertramp, till och med fysiska övertramp, då är ju ofta den här gränsen, ja, mellan jag och du väldigt suddig.
Ja.
Och då behöver jag ju börja där.
Mm.
Och jag älskar när jag blev uppringd av en för detta kund, och hon sa det att, Peter, jag vill tacka för jag har skilt mig.
Mm.
Och jag bara, varför ska jag tacka för det? Jo, för jag åkte hem efter den här utbildningen och insåg att jag lever i en jag och du osorterad relation. Och sa, stopp, jag tar inte det här längre. Jag, nej, behöver det här, jag känner det här.
Mm.
Och mannen hennes kunde inte ta det.
Nej.
Och då skilde hon sig och hon mådde mycket bättre. Så jag tror också att det är viktigt att vi förstår, hur lever jag i vilken typ av relation? Hur är jag och du eller jag och dem balansen? I en sån situation.
Ja. Jag tänker också att många är rädda för att göra det här arbetet just av den anledningen. Att det kan leda till skilsmässa. Att det kan leda till, yeah, liksom, att när man börjar bli medveten på ett visst sätt och börjar ta ansvar för sitt liv, så,
yes,
kommer också följder som kan vara lite obekväma.
Ja, och samtidigt, vad är det egentligen som är viktigt, tänker jag? För vill jag hellre vara kvar i en relation som inte är riktigt bra,
mm,
bara för att upprätthålla någon slags status eller vad nu är man var, mm, eller vill jag blomma som individ och bara utvecklas och ha kul?
Mm. Ja.
Så, och för mig är svaret givet. Men jag har all förståelse för att det är, det är inte helt jäkla enkelt, men det är, nej, det jag vill göra, det vill säga att ge människor nycklar eller perspektiv, yeah, nya glasögon och titta på sig själva,
mm,
och andra.
Yeah.
För det häftiga med, tycker jag och du, är ju också att någonstans i det här att bli medveten om inte bara mig själv,
mm,
och vad jag har för mönster, utan också i relation till alla andra.
Mm. Ja, ja, absolut. Det är. Och det är så roligt det här som du sa med, just kopplat till barn.
Mm.
För jag kommer ihåg när min lille syster var, jag har en sladdsyra. Och när hon var väldigt liten så brukade jag lämna henne på dagis. Och så hörde jag liksom hur föräldrar kommunicerar med sina barn.
Yes.
Och det är ofta att vi, eller nu säger jag vi, jag ska inte blanda in mig själv. men det är ganska vanligt att vuxna pratar med barn i form av att du måste göra så här, yeah, alla gör så.
Yeah.
Du måste ha på dig gummistövlar eller du måste, mm, ha på dig det här. För titta, alla andra barn gör det. Mm. Och så fort de kommer upp i tonåren så vänder vi på det och du får inte göra det här bara för att alla andra gör det.
Ja, exakt, yes. Och det blir helt galet.
Ja, det blir jätte.
Och du var helt rätt, för att när mina barn var små så kände jag så här att men de som jobbar med mina barn vill jag ska ha koll på jag och du. Så jag höll gratis föreläsning då på dagiset där mina barn gick. Och det blev helt knäpptyst när vi kom till jag och du. Nummer ett, de själva. Personalen bara, hur kommunicerar vi? Mm. Men nummer två, det de också verkligen la märke till, det är hur föräldrarna kommunicerar med barnen.
Mm.
Vid hämtning och lämning. Hur mycket övertramp som görs. Och jag tror ju så här att i min värld behöver vi vara tydliga, men vi ska inte göra övertramp och liksom förstöra när det kommer till egna gränser. Jag kan säga att nu är pappa så trött att jag behöver att du går och lägger dig.
Just det.
Ja, men då är jag fortfarande tydlig.
Du äger dina behov.
Yes. Ja. Och jag kan säga, jag tror att du är trött nu när jag ser att du sitter och gäspar och ögonen faller liksom ihop.
Mm.
Då tror jag att du är trött och jag vill att du går och lägger. Jag kan ju fortfarande vara tydlig.
Just det.
Men vi ska inte göra övertramp.
Nej.
Och det är det här jag menar, att jag, när mitt yrke är som bäst, det är när jag får vara med om när människor vaknar upp,
mm,
och känner igen mönster. Så att ibland behöver vi bara sätta fingret på vad saker och ting handlar om.
Mm.
Och på tal om din första fråga, hur får vi? Jo, genom att ge nya perspektiv, titta, mm, med nya glasögon och inte vara för snabba på metoder, för det tycker jag vi är idag.
Ja.
Och metoder för mig, för att koppla ihop lite av de här nycklarna, metoder ligger mycket på första ordningen, det vill säga mycket beteenden. Gör så här så blir det bra.
Mm.
Jag tror vi behöver jobba med förändring på alla nivåerna, det vill säga, ja, jag kan ge dig feedback på dina mönster i beteenden,
mm,
men vi behöver också titta på dina underliggande intentioner.
Just
och var
det.
De kommer ifrån.
Mm.
Och vi behöver titta på dina underliggande presuppositioner, vad du har idag,
mm,
och vad du önskar ha.
Mm.
Så att det är det jag tror är så viktigt, att vi förstår att allt hänger samman. Och då kommer vi in på det här med systemiskt, helhetsmässigt tänk istället då.
Just det. Alltså ibland så räcker det ju att så ett frö av medvetenhet i någon genom att berätta, så här kan det vara.
Yes.
Dina föräldrar kanske har gjort så här och så här, eller ja, det kan ju gå. Jag, om jag kopplar till min farmor, hon kommer ju liksom från en helt annan generation, också från ett annat land, och för henne är det ju, alltså jag är ju uppväxt med att gå och krama den här personen, gå, du måste hälsa, du måste vara gullig och du måste, alltså att liksom, och det blir ju också fysiska övertramp för ett barn, att säga, jag känner inte för att krama den här främmande gubben.
Exakt.
Men min farmor säger, gör det, och jag menar, hon har ju inga elaka intentioner.
Nej.
Bakom det.
Nej.
Men medvetenheten finns ju heller inte där.
Nej, exakt. Och det är därför jag tror också att inte vara för snabba med såna grejer, utan att, ja, men vänta, vad skulle du göra om du gick och kramade? Okej, först får jag checka så att det är okej. Okay. Skulle du vilja gå och krama? För jag tror de skulle uppskatta det mycket. Men är det okej för dig?
Just det.
Och det är det jag tror vi glömmer bort, att stämma av med andra, vilket gör att jag kör på, för jag tror att alla är som jag. Men då gör jag ju övertramp på alla. För alla är ju inte som jag. Det är ingen som jag.
Nej.
Och där tror jag, det handlar väldigt mycket om gränser, tycker jag. När det kommer till hälsosam kommunikation.
Precis, och när det kommer till just gränser så tänker jag att behov är ju en sån där grej som...
Yes.
För det är ju också, återigen, kopplat tillbaka till... Det är ju läskigt, för det innebär att man måste börja ta ansvar. Men det blir ju samtidigt, så fort man kommer i kontakt med sina behov så blir ju gränserna tydligare. Eller det är i alla fall min... Yeah. erfarenhet, att liksom det blir så himla suddigt när man inte har tagit kontakt med vad är behovet i mig, eller vad är det jag längtar efter eller vill, eller att liksom ja.
och där tror jag så här, för om jag får koppla på det, när det kommer till behov, att jag tror det finns, på tal om att vara tydlig i vår kommunikation kring behov, så tror jag det är viktigt också att bryta ner våra behov och göra det mer förståeligt. Och vad menar jag då? För om vi var tillsammans och så säger du till mig så här att Peter, jag skulle vilja att du visade mig mer kärlek. Då uttrycker du ett behov. Det kan jag ju göra på olika sätt utifrån hur jag väljer att tolka dig.
Så nästa, kärlekens fem språk.
Ja, men eftersom jag gillar att ge så köper jag ett fång röda rosor till dig. Men du är ju inte där i kärleksspråket. Nej. Utan du vill ju ha någonting annat.
Ja.
Så att, och det handlar inte bara om kärlek, men däremot att kunna bryta ner och göra det så konkret. För där märker jag hur snabba vi är att tolka varandra.
Just det.
Och då menar jag så här, men okej, när du säger att du vill att jag ska visa mig kärlek, vad skulle du vilja se eller höra om mig mer i konkreta beteenden? Då kan ju du, just det, du har inte funderat på, men jag skulle vilja att du klappar mig på magen, du tittar mig i ögonen, du säger det här. Då är det mycket lättare att mötas. Jag tror i många relationer så tycker vi det är konstigt att inte de andra förstår vad jag menar. Fast jag kommunicerar på en för hög, vad jag kallar logisk nivå. Det vill säga att vi kan mötas högt upp, men vi möts inte längre ner, för vi har inte specificerat vad vi menar.
Nej, sen tänker jag också att ett annat problem, tror jag, i många relationer är att man önskar ju så himla, alltså så här, eller jag upplever det, man önskar att man var tillsammans med en tankeläsare.
Yes.
Och varje gång som det visar sig att man inte är det, så blir man så besviken.
Ja. Exakt. Och alldeles efter ett par år kanske också. Men fan, känner du inte mig bättre än så?
Ja, men precis. Att det är liksom, och nu säger jag man ganska medvetet, för att jag upplever verkligen det som ett tema i
att
relationer.
Många gör. Yes.
Och det, varför gör vi så?
Alltså, jag tror ju någonstans igen att vi är ju, vi hamnar lätt i vanor, tror jag. Och på tal om det du var inne på tidigare, som Anthony Robbins gör bra, det är att vi behöver bryta mönster av vanor. Vi behöver göra någonting annorlunda. Och det är när vi bara hamnar i någon slags fas där vi inte stannar upp och reflekterar och observerar oss själva, och framförallt resultatet av vår kommunikation, då blir vi, tror jag, lite slö. Lite, ja, men vadå, det här ska du bara veta. Ja, men vänta. Jag behöver ju ta ansvar för min kommunikation. Om jag vill ha någonting specifikt, då kan jag inte lägga över det ansvar bara på den andra.
Nej.
För att du ska veta. Nej. Ja, och det är det jag menar med jag och du också, handlar om att jag behöver äga frågan själv också. Och vara tydlig med det. För hur ska jag annars veta om jag ska Alltså att jag kan säkerställa att jag ska få det jag behöver.
Och här tänker jag att vi kommer in väldigt mycket på anknytning. Mm. Att hur vi agerar med vår partner eller överlag egentligen i relationen. Men jag tror att det kommer fram ännu tydligare i just kärleks- och parrelationer.
Yes.
Alltså vad vi har för anknytning. Vad vi... Alltså, på ett sätt, eller det är väl egentligen så här, vi agerar utifrån hur vi har agerat med våra föräldrar. Det vi förväntade oss från våra föräldrar eller det vi inte förväntade oss, det är det vi lägger över på vår partner.
Yes, och det är igen, vi söker ju ofta partner för att vi vill stilla någonting inom oss själva eller det är det jag känner igen och så vidare. Och tillbaka till Bruce Lipton där han också säger det här, att de första 7 åren av ett barns liv är jätteviktiga. För det är då du liksom skapar dina programmeringar i hjärnan som blir omedvetna och det är det du agerar ifrån. Det är klart, då handlar det jättemycket om hur du anknyter till dina föräldrar, hur du ser att dina föräldrar knyter an till varandra. Vad kan ni prata om, vad kan ni inte prata om?
Just det.
Hur är den fysiska kontakten? Så och det jag igen tycker är spännande är att inte fastna i, så här är det. För risken är, och det är det med alla teorier som finns, är ju risken stor och alla modeller, att vi köper det som en sanning.
Just det.
Och det är det till och med vill jag ifrågasätta också. För jag menar att metoder, teorier kommer och går, men samma grundstruktur i vår kommunikation består. Och det innebär ju att om jag blir duktigare att känna igen de mönstren, då kan jag också ifrågasätta andra saker. Jag jobbar ju exempelvis mycket med förändring. Och då är det någonting som allmänt vedertaget är förändringskurvan. Och förändringskurvan är ju liksom en fas man går igenom vid en förändring. Så här, att i början kan jag vara ilsken och irriterad och sen till sist är det acceptans och så vidare. Risken med, om jag tar förändringskurvan som en sanningen, det är att jag agerar utifrån den.
Du blir jättearg i början.
Ja, och jag följer alla, är du med? Om jag istället tänker så här, jag skulle ju kunna egentligen hoppa över 4, 5, 6 steg och gå direkt dit. Vad behöver jag då? Så att det är det jag älskar med just de här nycklarna och att ge perspektiv. Att också allt som levereras, även när det kommer till vetenskap, så många, ja men det här kan vi inte vetenskapligt bevisa. Ja men vet du, vetenskap är också baserad på en eller flera människors presuppositioner, hur de väljer att se på saker. Och är det någonting vi vet om vetenskap, det är att det förändras hela tiden.
Ja, verkligen.
Så köp ingenting som bara så här är det. Jag brukar säga, så kan det vara och det kan också vara på ett annat sätt. Och det är därför jag älskar att resa runt i världen och ta del av andras synsätt på saker och ting. Hur gör Masaierna i Tanzania? Hur gör aboriginerna i Australien? Hur gör Amazonas indianer? Alltså, för jag tror att vi kan lära oss.
Det är mycket nycklar där. Jag tänker på, man har ju forskat på de här blå zonerna, vad de har gemensamt.
Exakt.
Och det känns ju som att när vi börjar titta globalt på vad har, och det kan man ju, tänker jag, göra inom alla områden. Alltså man kan göra det inom religioner, man kan göra det inom filosofier. Att liksom, vad är den röda tråden?
Yes.
På vilka punkter håller de här med varandra?
Exakt. Och det är där jag tycker det är så spännande. För det, vi har ett samhälle, tycker jag, som är för mycket rätt och fel. Och det gör det lätt. Och då gräver jag ner mig i min egen skyttegrav. Och så anklagar jag alla andra. Istället för att, jag tror ju till och med att vi inom alltså om man tänker politiken skulle vinna mycket mer på om man lyfter en sakfråga. Och sen titta på, vilka kan den här sakfrågan bäst? Vi samlar dem och så får de diskutera.
Istället för att här är ett parti som ska välja eller bestämma allt.
Och så tror jag vi, och det är mer för mig att tänka systemiskt, liksom, helhetsmässigt. Innan coronan så sa ju Parisavtalet, miljö och så vidare, så var det ju, nej vi kan absolut inte stänga ner. Och nej, vi kan inte stänga ner för att klara miljökraven och så vidare. Och då kom coronan så snabbt. Jo, det gick faktiskt att stänga ner. Så att också se hela coronasituationen som snarare att det är ett tillfälle att lära. Inte bara se det som, fy fan, det här var hemskt, nu kan vi återgå till det normala. Eller när kan vi göra det? För mig handlar det om att, nej, vi ska inte återgå till det normala. Det har ju visat sig inte funka. Vi behöver vrida och vända på system som inte fungerar idag.
Just det.
Och det handlar ju även om mina egna system. Det vill säga hur jag kommunicerar med mig själv. Hur tar jag hand om mig själv? För jag tror att vi behöver ta ägarskap för min egen hälsa. Jag kan inte skylla bara på andra. Jag kan säga så här, ja, jag har varit med om jobbiga saker. Men jag behöver också ta, för om jag inte tar ansvar för min egen hälsa, då tror inte jag att det kommer hända något.
Nej.
För då kommer jag lägga ansvar på någon annan. Den gjorde ju något dumt. Mm. Så jag behöver tröstäta.
Mm.
Och jag har all respekt för att vi har varit med om olika trauman. Och många har varit med om fruktansvärda saker.
Mm.
Och jag tror ändå att vi kan jobba på ett annorlunda sätt med vår egen hälsa.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Podden sponsras den här veckan av Årstiderna. Årstiderna levererar 100% ekologisk mat hem till dörren. Årstiderna har så mycket mer än bara matkassar. Och om du surfar in på årstiderna.com så hittar du till exempel juicelådor för dig som älskar att juica. Du hittar bladsellerilådan för dig som vill få tag på ekologisk selleri. Om du precis som jag har hittat till Medical Medium och vill testa vad en sellerijuice på morgonen kan göra för ditt välmående. Du hittar också avokadopåsen som Årstiderna faktiskt är berömda för eftersom att deras avokados är av toppkvalitet. Och om det skulle råka vara något fel så kan jag garantera att Årstiderna har en superbra kundtjänst som alltid är mån om att rätta till och kompensera. Det kan jag verkligen intyga eftersom jag själv varit kund hos Årstiderna i många år. Exempel på andra produkter som är lite mer delikatessprodukter är till exempel kokosyoghurt, oliver, bröd, mejerier, nötter och sötsaker. En av mina personliga favoriter, eftersom att jag älskar att ha något att tugga på när jag ligger i soffan och kollar på serier på kvällarna, det är just snackslådan. I snackslådan får man en mix av olika chips, nötter och kryddiga oliver. Och allt är såklart ekologiskt. Och det finns också massa andra spännande råvaror som du kan gå in och kika på via länken som ligger i avsnittsbeskrivningen. Årstiderna har både prenumerationstjänster och engångsleveranser. Och om du sänder upp det på någon av deras prenumerationstjänster så använd koden HEALTH20, HEALTH som i hälsa på engelska, 20. Den ger dig 20% rabatt vid start av en prenumeration på valfri matkasse eller låda på årstiderna.com. Årstiderna har ingen bindningstid och du kan säga upp din prenumeration när du vill. Redan efter första leveransen om du vill det.
Nej, men jag tänker kopplat till det vi har pratat om, just det här i relationer. Att något som någon faktiskt efterfrågade senast igår var just det här med, alltså att prata mer om, i ett poddavsnitt, kanske det här poddavsnittet, prata om hur vi projicerar våra skuggsidor i relationer.
Mm.
Hur vi på något sätt alltså använder egentligen relationen som någon form av spegel.
Mm.
Kanske undermedvetet eller omedvetet.
Ja.
Känner du igen det här?
Ja, men absolut. Och jag gör det och har gjort det också. Och det är väl någonstans här jag kan, igen. Jag älskar, jag tror det var Kai Pollack som jag lyssnade på för många, många år sedan. Men just det här med att när vi pekar finger åt något håll.
Ja.
Så är det fortfarande tre fingrar som pekar mot mig själv.
Gud,
och också någonstans till och med att förstå det här att det jag mest retar upp mig på hos en person är förmodligen det mönstret jag själv förnekar eller tycker illa om hos mig själv.
Uh-huh.
Och att om jag då har det perspektivet, då istället för att gå igång på den så kanske, men varför går jag igång på en som nu är översittare? Är det för att jag själv har, alltså att våga vrida på perspektiven och inte vara så snabb och få ut det. Att, och varför vill jag säga det här nu? Alltså att mer ifrågasätta det. Och då är vi tillbaka där jag började. Just det här med att vara observatören av mitt eget liv och mina egna mönster.
Mm.
För jag håller ju fullständigt med om att världen är full av projiceringar. Och framförallt i relationer.
Mm.
Och hur lätt det är att lägga någonstans, jag mår inte bra, men det är faktiskt ditt fel.
Mm.
Ja, men vänta, berätta hur du tänker nu egentligen. Ja. För någonstans menar jag att jag har ju mitt ansvar för att vara tydlig med om någonting inte fungerar i en relation.
Mm.
Så även om en person är dum mot mig i en relation, om jag aldrig säger stopp, då är jag ju medberoende i den relationen, i det mönstret. Och det tror jag, så att också förstå att ett ansvar kan ligga i att bara säga stopp.
Mm.
Och på tal om ja och du, så är ju en förlängning ja och nej av ja och du. Och vad menar jag då? Att hur duktig är jag själv på att lyssna på mina egna ja- och nej-signaler?
Mm. Jag tänker, ego, hur spelar det in i kommunikation?
Mm. Alltså, ego är ju ett spännande kapitel, och ibland får jag för mig, speciellt i olika ceremonier jag är inne i, så kan jag bara så här, när egot försvinner, gud vad härligt det kan bli. För då får jag helt plötsligt ta del av, på tal om skuggsidor igen, och speciellt då i Amazonas djungler. Man brukar prata om ayahuasca som the ego death.
Mm.
Att vad händer när egot försvinner? Samtidigt att vara medveten om att, wow, när egot helt försvinner, vem är jag då?
Mm.
Och då på något sätt så, då kanske jag är ute i rymden. Alltså då, någonstans blir jag ju inte själv.
Nej, precis.
Den personen jag är här och nu i det här kontextet. Så att egot är ju viktigt. Men däremot att kunna särskilja och veta, nu är det egots röst som talar. Eller nu är det mitt innersta som talar. Det är två olika saker för mig.
Mm. Hur vet man det då?
Jättebra fråga igen. Jag har inget givet svar. Men för mig kan det bli så här att jag frågar mig själv ofta. Och när jag får liksom, jag kan till och med få en fysisk reaktion på, nu är min spirit som talar. Nu är mitt djupa Peter. Och då får jag knottra på huvudet. Alltså det händer någonting i min kropp. Får jag inte det, så kan jag ibland bara, ah, vänta, är det mitt ego nu som försöker lura mig in i någonting som jag tror och tycker är häftigt? Vill jag ha bekräftelse eller vill jag verkligen hjälpa? Det kan ju vara två olika perspektiv.
Mm.
Eller vill jag ha både och? Och jag menar, så att för mig handlar det inte om att eliminera egot.
Nej.
Utan egot gör att vi är de människor vi är.
Mm.
Men att förstå när egot har en för stor roll.
Mm.
Skapar det mening?
Jag tror det. Och jag tänker också att så här, vi har ju pratat lite om egot i den här podden tidigare. Men jag tycker ändå att det är... Ibland kan det vara också bra att bara så här definiera, vad är egentligen egot? Vad är det för dig?
Nej, men på något sätt tror jag så här, det finns många definitioner jag skulle kunna ta. Men på något sätt tänker jag att egot för mig är den jag tror mig vara.
Mm.
I mångt och mycket, i det kontextet jag är i här och nu.
Mm.
Och samtidigt så inser jag ju när jag lämnar egot i vissa stunder, så är ju inte alls det den jag är.
Nej.
Och det är ju det jag tänker på, att jag vill ju vara mer kärlek. Jag vill vara mer förlåtande och så vidare.
Mm.
Och inte hamna i projicerande mönster. Men jag tror också att egot ibland gör ju att jag håller mig i den här att jag är ett litet offer i vissa omständigheter. Eller att jag söker bekräftelse i andra sammanhang och så vidare. Och det är där jag tror det blir så viktigt någonstans att inse, när tar egot över för mycket?
Mm.
När är det jag behöver stilla mitt ego?
Mm.
Och när är det min andra, liksom mitt innersta som pratar med mig?
Mm.
Så att någonstans den jag tror mig vara emellanåt.
Mm. Så vår egen projicerade bild av oss själva låter nästan som.
Ja, men absolut. Mm. Absolut.
Gud vad spännande. För det är verkligen som du säger, men det är inte så att... Jag tänker ju att en del av den mänskliga upplevelsen är ju att vi... också kopplar oss till, jag är sån här och jag gillar det här.
Yes.
Jag, alltså, i rimliga mått.
Yes, absolut.
För annars blir det ju inte så härligt, varken för oss själva eller människor runt omkring oss.
Nej.
Så att det är väl någon balansgång där.
Definitivt. Alltså jag har ju, och nu delar jag med mig av mina innersta senaste resor, men framförallt i Amazonas djungler kopplat till... när det kommer till isberget, så har jag ju insett att jag har tagit på mig en hjälteroll ganska tidigt i mitt liv, och jag förstår var den kommer ifrån. Jag har framförallt betraktat min pappa medvetet och mycket omedvetet och tagit efter mycket mönster. Men då inser jag ju också att, wow, det finns en sida av den som inte är så jävla fin av mig själv i det. Och den har jag inte ens velat titta på tal om skuggsidor. Vad ligger i det och så vidare. Och bara att förstå det, var det kommer ifrån.
Mm.
Och veta att, oj, det här är spännande. då kan jag också börja vrida och vända på det. Vill jag ha det så mycket? Ja, men jag älskar delar av det, men inte hela konceptet. Vad är det för delar av det som gör att jag kanske går in i destruktiva, självdestruktiva mönster?
Mm.
Och förstå att, oj, nu... Och det tycker jag att jag är duktigare på nu.
Mm.
Och jag tror att många i mitt område, eller alltså mitt gebit som jobbar med det här, vill hjälpa andra, men det är också för att de vill hjälpa sig själva någonstans. Mm. Och frågan är hur många som är medvetna om det. Och jag tror att jag vill ju hjälpa människor genom att också hjälpa mig själv. Och jag vill hjälpa mig själv genom att hjälpa människor. Så att det blir ju på något sätt en...
Mm.
Jag förstår det,
ja.
Att jag vill göra det. Och det är ju någonting jag själv vurmar för. Men jag förstår också varför, vad drivkraften är.
Och jag älskar att du delar det här. För att dels tror jag att väldigt många som jobbar med att hjälpa människor har precis samma sak.
Ja.
Det kommer ju någonstans ifrån. Yeah. Och då kommer vi också in på det här med drivkrafter. Som jag tycker är så spännande.
Yeah.
Och när man börjar fundera på det här med... Finns det någonting som är helt oegoistiskt? Eller är allting egentligen bara... Vi vill ha olika resultat för att vi vill ha ut någonting.
Yeah.
Oavsett om det är att vi vill hjälpa någon för att den, alltså för bekräftelsen eller tacksamheten eller liksom att vad grundar sig liksom våra drivkrafter i egentligen?
Och det är en jättespännande fråga, och för risk att bli alldeles för flummig här då, men jag kan ju säga att i några av de här djupaste ceremonierna i Amazonas djungler så får jag ju upp att istället för att tänka att vi är en kropp med liksom en själ, så hävdar jag att jag har en annan presupposition som säger att vi är en själ som har en kropp.
Yeah.
Och går man liksom, skalar man bort egot så tycker jag att då har vi, alla är vi lika. Vi är ljusvarelser och det är kärlek det handlar om.
Mm.
Och då skulle jag säga att det är oegoistiskt. Att alltså det innersta kåren är någonstans där. Och det är det jag tror många försöker vurma för och jobba med. Mer mot ljus, mer mot förståelse, kärlek och fred och så vidare. Och det är när de här destruktiva krafterna tar över och när egorna blir för stora. Det är bara att titta på vilka politiker vi har eller har haft i världen.
Mm.
Vad är det som styr dem? Jag menar att Trump ens finns och har haft sån stor betydelse i USA för hela världen. Det visar ju någonstans var mänskligheten befinner sig och vad vi behöver jobba med.
Mm.
Så att någonstans så tänker jag att det går att skala bort där om vi talar spirituella termer. Och det älskar jag att göra också. Att kunna se det så. Och vi är här och nu. För att jag inser ju att jag vill ju hjälpa människor här och nu. Mm. Vad är det skon klämmer?
Just det.
Och då kanske jag får börja med jag och du-sortering. Eller titta på vilka presuppositioner har jag som hjälper eller skälper. Men någonstans så tror jag att innerst inne så är vi, så finns det en kärna av kärlek och ljus som vi alla har. Även om en granne som vi kan tycka skit om, så tror jag att det finns där. Och har jag den valda sanningen så kan jag också möta andra människor med helt annan förståelse.
Vi skippar 5 snabba frågor, men jag vill ändå ställa en fråga. Och det är, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Oj, 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 det var en jättebra fråga. Jag hörde att du hade ställt den till någon annan förut. Och jag har faktiskt inte tänkt någonting på
det. Nej, vad bra.
Vet du vad, jag får upp 2 saker som dyker upp, bara kommer jättesnabbt. Och det är på tal om perspektiv. Så tror jag så här, det vore så häftigt att ha en äldre. Sen exakt vad den har varit med om, men någon äldre som kan ge perspektiv utifrån vad de är vana vid, eller en som är riktigt ung. Alltså, och lägg märke till, jag säger inte vem.
Nej.
Men däremot att för att igen bli duktigare på att ta perspektiv, för det är det jag tror vi behöver göra som människor. Så att istället för att säga en person så vänder jag på det och säger, varför inte tänka att men vad händer om jag tar en riktig som får prata utifrån det perspektivet. Det tror jag.
Jättebra tips. Tusen tack. Peter, de som lyssnar och som vill följa dig.
Yes.
Ta del av mer av din kunskap.
Alltså jag har ju en hemsida som, och det är lite kul för att min bokserie heter ju Hur svårt kan det vara?
Just det.
Och hemsidan blir ju då på svenska istället för Hur svårt kan det vara? Hur svart kan det vara? .com. Så hur svart kan det vara .com då?
Yeah.
Och där finns då lite mer om mig och mina böcker, och jag rekommenderar att titta mer in på det. Det finns också länkar där till några olika podcast som jag har varit med i också. Sen är jag inte den bästa på sociala medier, men jag ska bli bättre.
Ja, vad heter du där? Finns det på sociala medier?
Ja, men precis. Och länken finns också på hemsidan. Men det är,
okay,
då får Peter Nilsson i alla fall heter jag ju då.
Tusen tack, Peter.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.